En podcast från Aftonbladet.
Den 22 juli 2011 skakades Norge av det värsta terrordådet i modern nordisk historia. Först sprängdes en bomb i Oslos regeringskvarter och 8 personer dödades. Och senare mördades 69 människor på Utøya, de flesta deltagare på Norska Arbeiderpartiets ungdomsförbunds sommarläger.
Och några timmar efter explosionerna så kom larm om skottlossning på ett läger för unga socialdemokrater väster om Oslo. Flera personer sköts av en man förklädd till polis.
Samtidigt står här små grupper av vuxna människor, håller om varandra och gråter. Och man kan ju anta att de har fått tråkiga besked eller inga besked alls.
Polisen har under hela dagen idag letat efter fler offer. Pågår fortfarande det sökandet?
Ja, 4 eller 5 räknas fortfarande som saknade, och det är i vattnet man letar, för att det var många ungdomar som simmande från ön försökte fly undan skottlossningen, och det var mitt i natten, de var panikslagna, säkert dukade många under av utmattning, andra blev skjutna.
Attentaten var politiskt motiverade och drevs av en högerextrem ideologi. Terroristen Anders Behring Breivik dömdes 2012 till 21 års förvaring. Den strängaste påföljden i norsk lag. Förvaringen kan förlängas så länge han bedöms utgöra ett allvarligt hot mot samhället. Och idag har det gått 15 år sedan attentaten. Och därför har vi med oss Ali Esbati. Den 22 juli 2011 överlevde han terrorattacken på Utøya. Sedan dess har han skrivit en bok om sina upplevelser, engagerat sig i arbetet mot högerextremism och varit riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Nu, 15 år efter attentatet, berättar han om minnena från den dagen, livet efteråt och varför det fortfarande är viktigt att minnas. Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily, och jag heter Jesper Spanne. Och jag sitter här med dig, Ali Esbati. Nu har det gått 15 år sedan den 22 juli 2011. Du befann dig på Utøya den dagen, och när du sitter här idag, vad är det du tänker mest på?
Det är klart, det har varit så egentligen alla åren efter, att man tänker mycket på de som miste livet och de som är kvar, alltså föräldrar som miste sina barn, och att det var en oerhört händelse i ett litet land, ett angrepp på ett demokratiskt politiskt ungdomsorganisation. Och så tänker jag naturligtvis också på att det är mycket saker som man hade kanske önskat skulle hända efter en slags större politisk medvetenhet om högerextremismen och hatet mot synliga minoriteter, i synnerhet muslimer, vad det kan liksom piska upp för stämningar, vad det kan få folk att göra. Att det kanske har blivit, på vissa sätt har ju de tankarna och idéerna normaliserats mer snarare än tryckt undan. Så att det är klart att det är också en påminnelse på det sättet, en negativ och smärtsam påminnelse. Men det är en dag som jag, ja, det gör att man tänker på många saker samtidigt. Och det är ju en händelse som liksom är med mig på olika sätt, men mer intensivt än sån här årsdag.
Och nu har det gått 15 år, men om vi går tillbaka till den här dagen, hur kom det sig att du var på Utøya?
Jag var där som föredragshållare. Jag jobbade då på en norsk tankesmedja som jag var med och startade några år innan. Och var där och skulle då vara med i programmet och hålla ett föredrag. Egentligen på temat vad som hade hänt i Sverige under Reinfeldt-regeringens första period 2006-2010. Och varför det vore bra att undvika att göra samma saker i Norge då. De skulle ha kommunval där i höst. Så det var väldigt fint. Jag har ju själv en bakgrund i politisk ungdomsorganisation som aktiv och ordförande några år i Ung Vänster i Sverige. Så det var väldigt lite sån spännande komma hem känsla på ett sätt. Massa ungdomar som ville lära sig och folk som var trötta efter att inte ha gått och lagt sig, och det regnade massor så folk var blöta och sådär. Och det kom massa folk på det föredraget och jag satte igång det föredraget och så liten bit in i min när jag stod där och visade mina slides, så märkte jag att det blev en slags oro i salen och folk tittade i telefonerna och viskade saker till varandra, och då var det någon som sa att det kanske är bra om vi kan säga vad det är som har hänt, att därför vissa kollar och vissa inte kollar sina mobiler, att det har varit en stor explosion i Oslo, att vi vet fortfarande inte omfattningen eller bakgrunden till det. Och då kom det också en info på högtalarsystemet som fanns på ön att det skulle vara ett stort möte där man skulle få information lite senare. Och jag slutförde faktiskt mitt föredrag, så jag snackade lite fortare, vi kortade ner, men det var liksom, jag snackade klart och sen så var det här mötet då, där alla skulle samlas i anslutning till det rummet där jag höll föredragen. I storsalen som det hette. Och där var det naturligtvis mycket frågor och oro. Vad har hänt och vad vet vi om det som har hänt? Och det underströks att man skulle inte spekulera, men det har varit en explosion. Och så är det klart att många redan kunde ana att det var något slags terrordåd. Men utan att ha någon aning om vem som stod bakom och så. Ja.
Och när det här händer, hur är stämningen på ön just då?
Ja, stämningen på ön är ju ganska pressad. Många har ju folk som de känner som har jobbat i de här regeringskvarteren eller jobbar, även om det var sommar så många hade ju semester. Och ja, folk var oroliga och grät och ringdes ju mycket till föräldrar och anhöriga och sådär. Och sen så blev det ju så att då kunde jag inte åka hem till Oslo just då, för att ja, men vägarna var avstängda och sådär. Så att jag väntade i likhet med flera andra i det som var matsalen då, väntade på att något skulle äta några mackor och se hur det gick, och jag kände ju väldigt stor oro för hur det skulle liksom, vad som skulle hända. Vidare var ju då i kontakt med min dåvarande sambo som också då var gravid med vårt barn och som själv hade varit på Utöja två dagar innan då, också hållit föredrag. Och så kom det några ljud plötsligt då, som jag tänkte var smällare, och apropå det här med stämningen så kände att det var ju otroligt dumt om någon liksom gjorde något sånt när det var så spänd stämning och verkligen inte läge för det. Men det är liksom det här präglar hela de här timmarna, att det liksom stegvis och stegvis blir mer och mer tydligt att det är någonting mer allvarligt än man trodde som pågick, utan att man helt har någon överblick över vad det är som egentligen händer.
Ja, vi ska snart lyssna vidare på Alis berättelse från Utöja. Det här är Aftonbladet Daily. Okej, så du säger att du hör några smällar. Minns du när du förstod allvaret i situationen?
Nej, det var verkligen, det kom verkligen stegvis, så det finns inte en specifik punkt, utan jag förstod ju efter några sekunder när någon kom och ropade att alla måste ut, att det är någonting som är allvarligt. Sen lite senare förstod jag att det är nog också folk med skjutvapen, och ytterligare lite senare när jag hade kommit ut och såg den första personen som var skottskadad, så insåg jag ju mer igen då det riktigt stora allvaret. Det var en flicka som blev buren ner för en sluttning där jag hade sprungit ner tidigare tillsammans med flera andra. Och som låg där på marken då, med flera personer runt omkring henne som hjälpte henne. Och jag kröp fram också för att se om det fanns något jag kunde göra eller vad det var som hände, och såg att hon hade små skotthål på flera ställen på kroppen, och bland annat så blödde hon från munnen, och jag tänkte minns väldigt väl att jag tänkte, jag måste se om det här kommer liksom ner inifrån hennes kropp, alltså från halsen eller så, men såg att det var att hon hade alltså blivit skjuten genom ena kinden, kula som hade gått igenom där, så det var liksom ett sånt sår. Det var förstås en otroligt omskakande händelse som gjorde att man liksom hela kroppen och hjärnan gick ju stegvis in i ett annat modus, ett sätt att funka med väldigt starkt koncentrerade sinnen. Mycket som försvinner runt omkring, och man minns saker på ett helt annat sätt än en vanlig händelse, så att säga. Mer fokuserat men också mindre brett. Så synfältet blir annorlunda, hörseln blir annorlunda. Så upplevde jag det i alla fall.
Man kan tänka sig att det här är en situation som man ju aldrig har varit med om förut.
Mm.
Minns du om du kände rädsla eller om du bara var fokuserad?
Nej, det är väldigt speciellt, för att jag var verkligen väldigt tydligt fokuserad och på ett sätt ganska lugn. Jag skickade flera sms och hade också ett telefonsamtal tidigt med min dåvarande sambo då. Jag ringde larmnumret, kom fram efter ett tag och fick information om att det skulle vara folk på väg och att många hade ringt. Att det viktiga var att bara hålla sig undan. Och det var egentligen det som var fokus, att försöka lyssna efter ljuden och försöka röra sig bort från dem då. Många gjorde. Jag hade ju ingen kännedom heller om hur ön egentligen såg ut, utan jag rörde mig liksom längs med stigen, och det fanns ju massa folk som sprang omkring, och det kom liksom droppar av information som man inte kunde veta vad, om det var riktigt eller inte, med folk som sa att de hade sett folk bli skjutna, folk som sa att det var si eller så med den som sköt. En viktig sak är ju att det sköt så otroligt mycket skott, att jag kunde liksom länge inte riktigt föreställa mig att det bara skulle vara en person som var gärningsman, utan jag tänkte att det måste vara antingen en liten grupp, eller att det redan kanske var folk på ön som var från polisen eller så, så att det var skottlossning. Det var mycket så, att man liksom försökte hitta tänkbara, plausibla scenarion utifrån den väldigt bristfälliga mängd information som fanns.
Sökte du skydd eller rörde du dig runt på ön?
Både och. Det fanns ju inte så mycket, eller jag kände inte till ställen där man skulle söka skydd, utan jag var oftast nära några andra. Det var bland annat en kille som hade, så att säga, tagit med sig två små barn under flykten, som jag var med under en del av den här tiden och försökte lugna ner de här barnen som var 8, 9, 10 år och som hade haft sina pappor där på ön. Och sen kom jag ifrån dem en stund och rörde mig själv delvis då. Men det är en så liten ö, som man såg ju ofta andra. Det var också vid flera tillfällen där jag såg personer som var skadade, lättare skadade, så att de kunde röra sig. Jag gav bland annat bort min jag hade en tunn vårjacka. Så var det en kille som fick hjälp och liksom ta sig en bit, men som hade blivit skjuten i benet, så han liksom la sig ner och vila lite, och då gav jag bort min jacka, men då kom plötsligt ljuden närmare igen, och han och de som hjälpte honom försvann ut ett annat håll. Det här var också personer som jag sen efteråt var väldigt med honom och veta hur det hade gått för dem, som också hade klarat sig då. Just den här killen vittnade också vid rättegången sen då.
Anders Bering Breivik dömdes ju för det här terrordådet till 21 års förvaring, det strängaste straffet som man kan dömas till i Norge. Vad tänker du på när du hör hans namn idag?
Alltså väldigt lite. Jag såg ju till och med honom. Han sköt ju mot mig. Så att säga. Det här var mot slutet av hela den här långa liksom, flykten. Så trodde jag ju att allting var över och väntade bara på att vi skulle bli evakuerade. Men då dök det upp en man i vegetationen en bit bort. Svarta, något som jag trodde var väktaruniform, men som var polisuniform som han hade tagit på sig. Och ja, apropå det här med att om man är rädd eller inte, då skiftade det från att vara lugn till att jag egentligen i några sekunder var rätt säker på att jag skulle bli skjuten. Så jag bara vände mig om och sprang lite ut i vattnet och ramlade och skar upp handen lite grann och sådär. När jag vände mig om igen i vattenkanten så var han borta. Och jag vet att det var där han dödade de sista personerna som han mördade innan han blev gripen. Men egentligen tänker jag efter att det var över, efter att han faktiskt blev gripen och man vet att han var i förvar, och särskilt efter rättegången då, där man liksom fick se att han satt där och blev dömd, så har jag tänkt väldigt, väldigt lite på honom som person och känner väldigt lite starka personliga känslor gentemot honom, eftersom han inte är en faktor i det här. Däremot finns ju så mycket andra saker som är det. Alltså de sakerna som han stod för, den miljön som han liksom närdes av, de idéerna som gjorde att man kan liksom sänka tröskeln för en människa att ta livet av, vilja skada massa människor, inklusive barn och unga, som han inte haft något med att göra. De sakerna finns ju liksom kvar, men kanske ännu starkare idag än för 15 år sedan. Och också i Sverige där vi befinner oss nu, så är ju också de idéerna starkare idag än de var för 15 år sedan. Det har en mycket starkare plats i det liksom dagliga offentliga livet. Och det är ju mycket mer saker jag tänker på som oroar mig, som kan få mig att känna rädsla och oro när jag tänker på också när jag tänker på det som hände för 15 år sedan.
På vilket sätt bär du med dig det här idag och har minnen av den här dagen på Utøya förändrats under åren?
Ja, jag bär ju med mig den på många olika sätt. Alltså det är klart att jag tänker mer intensivt på det under årsdagar eller när det händer. Det har du ju gjort många gånger under de här åren. Alltså, lite liknande händelser. Det har ju varit flera sådana terrordåd runt om i världen där det har funnits den typen av motiv. Då. Och att det, särskilt när det har varit lite yngre personer som har varit brottsoffer, så är det klart att det väller upp tankar och känslor. Men för mig har det ju också varit så att jag skrev ju en bok som kom till runt 10-årsdagen för de här händelserna, där jag både skriver om vad jag gick igenom själv den dagen och runt den dagen, men också försöker sätta in det i ett politiskt sammanhang. Och det är klart att det var viktigt också för mig själv, för bearbetningen. Det var liksom jag hade inte väntat mig att det skulle kännas så mycket att skriva de åren. För att det liksom, ja, öppnade upp massa också minnen från liksom att komma till Sverige och rasismen på 90-talet. Och liksom det blev en mycket större grej än jag egentligen från början tänkte att det skulle vara att skriva den boken. Men när jag väl har gjort det, så är det klart att de sakerna jag skriver om är sånt som sätter sig också fast tydligare i ens egna minne då.
Stort tack för att du kom hit och pratade om det här, Ali Esbati.
Tack för att jag fick komma.
Sist här hörde vi Ali Esbati, som överlevde terrordåden på Utøya. Och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Jesper Spanne och vi släpper ett nytt avsnitt varje vardag. tack för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.